En podcast från Aftonbladet.
Simon tillbaka i någon sorts Kenta och Stoffe tillvaro när väckarklockan ringer och sysslorna ska utföras och almanackan bara bläddrar på, eller?
Små jobbarna är lustiga att se. Det är väl inte som...
Små knegarna, eller?
Små knegarna kan det säkert vara. Stämmer nog. Nej, det är inte som att man jublar direkt när klockan ringer vid femsnåret och det är dags att gå upp för att konversera sin gode vän Erik Niva på andra sidan det stora havet.
Är det lite som att få en golfboll i huvudet?
Det är lite som att få en golfboll i huvudet. Det ska jag inte hymla med. Ganska precis, men inbillar mig att det är att få en golfboll i huvudet.
Du låter ju lite omtecknad, det gör du faktiskt. Det är det tidsskillnad och saker i spel, eller?
Ja, jag skulle tro att det är något sånt där. Det är väl det, åt det här hållet som tidsskillnaden är den jobbiga när man drar österut, har jag förstått.
Ja, det brukar vara så. Sen hade jag det bedrövligt på vägen hit, så jag ska inte säga så mycket. Ja, men du är väl behållen.
Jo då, det var en ganska flott resa hem. Inga förseningar, allting i tid. Och landar, sen är det ju mest så att ställa om hela förhållningssättet till fotbolls-VM till att vara på distans. Men jag har väl landat i att enda grejen, man får inte lämna bubblan för då är den kört. Så att jag bubblar på nattetid och är familjefar på dagtid. Det är så som planen ser ut om den kommande veckan innan jag drar tillbaka igen.
Vad menar du? Men du har varit på fotboll i natt? Ja, jag har varit på fotboll. Jag har gjort en jävla massa saker det senaste dygnet, ska du veta. Det är inte... Alltså, nu måste jag ju leva för två, känner jag. Nu ska vi se vad Schweiz gör.
Ja, rimligt.
Schweiz gör 2-0. Jävlar i mig. Är det Vargas? Det är fan Vargas.
Jaha, du ligger som halv minut före mig också. Det är mysigt.
Ja, men det tycker jag ändå är rimligt med tanke på att...
Ge bort boll. Långt inspel. Ge bort boll igen. Vargas.
Det är så här stor skillnaden är ändå när man är... Alltså jag hade kunnat lägga in bett hos de svenska alla bookmaker och bli miljardär. Fan, är det Vargas och Embolo? Är de nu liksom arvtagarna till främst Shaqiri? Att de är liksom tre gånger så bra i mästerskap som de någonsin är i sin klubbvardag?
Alltså det är så konstigt att Schweiz har varit exakt just det laget. Det är inte det att man associerar schweizare till några som går och rullar hatt och bara dyker upp på fest direkt. Men det är precis som du säger. Det är sådana lag som man inte behöver följa mellan mästerskapen eller spelarna man behöver följa. Utan de dyker bara upp och slår på när det är dags.
Och så mäktigt här är det också att vi har sagt i 40 sekunder att det är Vargas som har gjort mål när det bevisligen är Ndoye.
Ja, du ser. Ja.
Ja, men han kvalar också in där. Alltså. Nu, han är ju tre gånger spelaren i Schweiz jämfört med spelaren han har varit i Nottingham. Han var ju för jävligt bra i Bologna. Kommer ihåg någon gång när vi hade gjort något så här silly season-program och Pontus Wernbloom var ålagd att komma med tips om spelare som borde plockas in till Tottenham. Och det här var ju under Postecoglou-tiden, det måste vara 2 år sedan ungefär. Och han kände väl inte själv att han riktigt hade koll. Så han tänkte att de verkar scouta mycket i Serie A nu för tiden. Paratici ställde till en massa oreda. Fan, känner jag någon jävel som spelar i Serie A? Ja, men jag känner ju Emil Holm. Så Wernbloom ringde ner till Emil Holm. Du, finns det någon gubbe som kan gå in i Tottenham, tror du? Och då tyckte tydligen Emil Holm att ja, men en doj, han kan lätt gå in. Och då var han fortfarande liksom en ganska ouppmärksammad Bologna-spelare. Och sen har han ju inte fått det där enorma karriärslyftet, även om han har fått Premier League-flytten. Men Schweiz, ja, då är det ju hög internationell klass.
Schweiz och grejer. Och han börjar väl också bli, han är inte 30 igen, men han är väl inte talangung längre.
Ja, men vi 26, köper 27, inte talanger kanske. Längre. Vi köper bara färdiga spelare nu för tiden. The mighty economic dynamo of Spurs. Han är 25.
Ja, du ser. Nej, men det är väl också sådär. om man jämför med klubbvärlden, så jag tycker om att det finns landslag som funkar lite så att man behöver inte ha dunderkoll på Murat Yakin för sig sådär på veckorna, för att när hans schweiziska lag dyker upp så, ja men du är det, oj, det är Ricardo Rodriguez som älgar fram på vänsterkanten. Jo, men det var det för 10 år sedan också. Det tycker jag är lite skönt att man inte alltid behöver vara på tå med förändringar som det är på i klubbfotbollen numera.
Jag hör vad du säger. Vad vill du snacka om, fotboll eller vill du snacka om livet?
Livet? Nej, jag kommer snacka om fotboll. Ja, men Spanien och grejer, den, där var jag med och tittade.
Algeriet, Abba. Nej, men det var väl inte så mycket att säga om. Det finns ju, i alla fall utifrån mitt sätt att uppfatta matchen, ja, men, två längdriktningar att se på fotboll genom. Antingen ser man det spelet som går framåt med boll, eller så ser man det spelet som går bakåt utan boll, eller så ser man på Spanien. Och det jag tycker är just nu grejen med detta Spanien, ja, det är ju antingen A, Lamine Yamal, eller B, det faktum att de försvarar sig bättre med bollen än något annat landslag jag kan påminna mig att jag har sett. För det är ju en gammal sån här vanföreställning om Barcelona-skolan att hela liksom essensen med deras spel är rondos, alltså det vi kallar för kvadraten, de som har mittfältstrianglarna som innebär att de aldrig någonsin tappar bollen innan de är klara med den. Och det är ju sant, men det är ju inte hela sanningen, för det, alltså Pep Guardiola, alla som spelar under Pep Guardiola brukar ju alltid prata om att när man haft med honom att göra och när han har arbetat med dig, då ser och förstår du fotboll på ett helt annat sätt på andra sidan. Alltså det Pep Guardiola har gjort för min fotbollsförståelse, det är väl kanske att tydligare än någon annan få mig att begripa hur du strukturerar spelet med bollen för att bli mer eller mindre ogenomträngliga sekunder du väl förlorar bollen. Och det tycker jag fortfarande är så utslagsgivande. Har ditt lag kvar liksom formationen, strukturen, spelare på rätt positioner i förhållande till vad som händer härnäst, ja, då är det ju ett helvete för motståndarlaget att göra mål på dig. För då är det så väldigt mycket som krävs efter återerövringen. Och jag återkommer ofta till det där, för att det var så viktigt för min egen fotbollsförståelse, att Pep Guardiola, han var varken en spelfördelande mittfältare eller en defensiv mittfältare. Han var en organiserande mittfältare. Och det är ju hans egna ord. Och det han uppfattade som det viktigaste i den positionen, det var ju att samtidigt som man höll spelet igång och såg till att passningarna tickade rätt, så processade han vad som skulle hända i nästa skede. Framförallt då i eventualiteten av ett bolltapp. Har vi då täckning? Har vi det som idag kallas kontringsskydd? Gör vi så att Lars Lagerbäck inte får göra mål efter 3 raka passningar? Och ja, det gjorde han som spelare. Det har han alltid gjort som manager. Och det är därför som Fernandinho länge var Manchester Citys viktigaste spelare. Och när han inte fanns längre, då blev Rodri Manchester Citys viktigaste spelare och vann Ballon d'Or. Och det här spanska landslaget definieras utifrån den parollen och premissen, det är min övertygelse. Sen kan vi prata om Lamine Yamal och då hittar vi en annan definition. Men just nu är det ju viktigare för dem att innermittfältet är så bra som de är. För det innebär att backlinjen inte behöver vara jättebra. Målvakten som håller alla nollor, han blev definitivt inte vara jättebra. För du skapar, alltså, du gör inga mål på Spanien. Du skapar inte ens avslut mot detta Spanien. Och vi kan förtrollas av hur bra Pedri är på att vända in i rätt yta. yta och hur liksom konstruktiv Dani Olmo är i en väldigt framskjuten mittfältsroll. Och vi kan tycka att Rodri inte är riktigt samma spelare längre. Jo, ja, men vi tittar ju i så fall bara på vad de gör med boll. Utan boll, bäst. Alltså bäst i världen. Och liksom De La Fuente brukar ju skrävla om att ja, av världens sex bästa innermittfältare så spelar sex i det spanska landslaget. Och det kan man ju ha åsikter om. Men just när han trummar på det sättet så är det ju inte bara passningarna han syftar på. Utan det är ju väldigt mycket det här med hur organiserade de är. Och hur de garanterar att Spanien alltid kommer ha en jättestadig plattform. Och har man en stadig plattform och därefter Lamine Yamal och en jävla skuggforward som Oyarzabal, ja, då vinner du en 16-del ganska enkelt.
Ja, men det finns någonting kittlande i det där. Jag hade länge sådär en bild som jag tyckte om, och det handlade om Xavi, framförallt Xavi, i nästa lite mindre mån, att hur de spelade passningsfotboll även om de inte hade bollen. Det vill säga att Xavi bröt passningar genom att läsa passningar som han gör när han har bollen. Sen har det någonting, du minns ju vad Guardiola gjorde jävligt true to character när han tog det där sabbatsåret när han hade vunnit allting med Barca, och sen åker han till New York
och spela schack
med Garry Kasparov. Man hade nästan velat att någonting vitalt förändrades i Guardiola efter det, att man hade fått göra om kronologin lite. För det fanns något självklart i det, både vad gällde liksom Guardiolas personlighet, såklart hans stora hatt och sådär, hans stora intellektuella hatt, men också hans sätt att se på fotboll. För det är ju precis det handlar om, att se ett och två och tre dagar framåt. Vad vill du ha när du har bollen, när du ska göra mål? Ja, men det var många kroppar där. Vad vill du ha när du försvarar? Ja, det var också många kroppar där. Så det är så de gör, de flyttar liksom många kroppar dit där bollen är. Och har du sett när Graham Potter pratar om Guardiolas försvarsspel. Shostar han, som jag har lärt dig.
Alltså det gör han. Ja. Han bara stånkar utmattat.
Så där låter det. They can defend, säger han. Och det handlar just om den sortens försvarsfotboll. Att när det du behöver göra mot Guardiolas lag, mot de spanska lagen när du vinner bollen, det är att knacka bollen därifrån. Att ha en out någonstans, att ha nästan ett färdigt mönster för hur flyttar du bollen från där som Spanien eller City eller vilket lag det nu är som Guardiola har, där de vill ha bollen, för de vill ha bollen där kropparna är. Så det gäller att ta sig därifrån. Annars får du hoppas på att Unai Simon släpper in passningar från 40 meter. Och det gör han inte så himla ofta.
Nej, och liksom även här handlar det i grund och botten om att ja, det kräver att du i så fall är smartare än vad de är. Och det är du jävligt sällan. Och det är det som kanske inte riktigt blir uppenbart och kan vara svårt att kvantifiera. Men hur kan det vara möjligt att deras liksom icke-atletiska, ofysiska mittfältspelare alltid vinner alla bollar och tar alla närkamper och dueller? Jo, men för att de har positionerat sig bättre, för att de har läst spelet bättre. Det är inte så att de inte begriper att du kan slå en lång boll för att komma ur deras första press. Men de har ju då positionerat en spelare i den ytan för att vinna tillbaka den. Och det är ju liksom grunden till allt. Det är ju spelförståelsen. Och den är ju lika giltig oavsett om du har bollen eller inte. Och det är ju fortfarande det som just är hela kärnan. Det är det som gör att Guardiolas lag, som var Cruyffs arvtagare och idag Guardiolas arvtagare, de är så svåra att vinna över, för att de utgår från spelförståelse. Och spelförståelse, det övertrumfar fortfarande i stort sett allt annat. Det kommer alltid en så här pendelreaktion en gång per årtionde, att nu är det bara fysiken. Ja. Och alltså fram till och med nu har det ju gått att tro att Sergio Busquets eller Xavi eller Pedri eller Rodri ska kunna dominera en fotbollsmatch. Men nu går det inte längre, för nu har fysiken vunnit. Och sen så tar det en halv säsong och så fattar fattar inte folk hur det kan vara möjligt att det här jävla speedfenomenet aldrig får upp farten. Ja, nej, för att de tillåts inte. Och ja, ja, det är ju liksom ingen avancerad analys att konstatera att det som har blivit den spanska skolan, som ju såklart i grunden är den katalanska skolan, som i grund och botten är Amsterdamskolan, ja, den är ju fundamentet till att Spanien är så överlägsna mot Österrike idag. Det betyder inte att de kommer besegra Frankrike eller Argentina, men det innebär definitivt att de har chans mot de lagen, för det Spanien är bra på är inte det nödvändigtvis de lagen lika bra på.
Nej, så där är det. Och det är ju, vi kan titta på Lionel Messi och tänka att vilken undantagsspelare det där är. Ja, det är det ju. Det får man ju säga att det är. Men också att han inte bara är undantagsspelare. För när han går runt de här första 5 minuterna av matchen och tittar och läser in och funderar och promenerar, så är det ju någonting som han gör för att han har lärt sig det också i Barcelona. Att sådär, att fotbollen är också cerebral sport. Den handlar om att förutse nästa drag, att lokalisera ytor där man försvarar och sårar och allt sånt där. Sen då kan han bara göra det på ett offensivt sätt och på sitt eget högst personliga sätt, men tankesättet och strategin att ligga ett steg före hela tiden, den har han ju från Barcelona, från La Masia.
Eller så har han den genetiskt nedärvt i sitt DNA på ett sätt som liksom bara är gudagiven genialitet. Jag vet inte om du läste det. Jag kommer inte heller kunna källhänvisa helt exakt, för jag minns inte vad det var. Men för typ en månad sedan så var det väl något jubileum för något Messi hade gjort. Eller var det bara att han skulle gå in i ett VM igen? Eller, ja, men det var någonting. Det var liksom någon stor Messi-dag. Och då var det något medieorgan någonstans som hade fått Xavi att skriva just en förklarande hyllningsartikel till Messi. Och gå igenom liksom, ja, men sin relation till och sin upplevelse av Messi. Och Xavi är ju en välformulerad jävel och en reflekterande jävel som det alltid är intressant att lyssna på och i det här fallet läsa. Och till att börja med så beskrev han ju det där med att, ja, men det hade alltid varit snack om Messi från det att han kom till Barcelona, men det är så mycket snack om så många tonårskometer i den där klubben, så det var liksom ingenting han hade satt någon större vikt vid. Det kommer 2 om året och sen så får de några träningar med A-laget. Och sen så är det en på 10 som, ja, kanske slår sig in i truppen. Men de andra försvinner iväg till något Ansu Fati i Monaco eller någonting. Men så beskrev han till att börja med det då, när Messi kom och gjorde sin första träning med A-laget. Och då var han väl 16 skulle jag gissa. Och han gör träningen och Xavi och de är ju inte dumma. De liksom gav plan och säger, nej, men det här är vår bästa spelare. Alltså han är ju bättre. Än vad någon av vi andra är. Alltså, Ronaldinho är ledsen, men han är vår bästa spelare. 16 år gammal i sin första A-lagsträning, bara för att det inte gick att blunda. Men en karriär senare då, när Xavi sen då ska i någon mån summera och liksom förhålla sig till det här fenomenet, så är ju då hans övertygelse att, ja, men Messi hade dels då de här virvlande trumpinnarna till ben som gjorde att det inte gick att få tag på honom. Och han hade Diego Maradonas vänsterfot. Och trots att det kanske inte såg ut så, Diego Maradonas Argentina kamplust. Och det räckte ganska långt. Det gjorde honom till världens bästa spelare. Men sen förstod vi med tiden att, vänta nu här, den jäveln har ju bättre spelförståelse än vad jag har. Och Xavi var onekligen ganska känd för att ha bra spelförståelse. Det var det som gjorde honom till världens bästa mittfältare. Men hans övertygelse är ju att ta Leo Messi, sätt honom i min position, sätt honom som vänsterback, sätt honom som mittback. Han kommer vara bäst. Men vadå mittback? Alltså, han, de måste vara 2 meter långa. Nej! Då har ni inte förstått någonting av vad vi håller på med. Han kommer vara den bästa mittbacken för att han förstår spelet bättre än vad någon av er gör. Och det var liksom hans så här take away, att, ja, men vi kan prata om fotbollsspelare och specialister så här. Ja, men Cristiano Ronaldo, det är väl den mest effektiva målgöraren vi sett och Lamine Yamal just nu. Det är väl en dribblar som sällan har sett ett motstycke. Men Leo Messi, alltså, han är bäst på var du än ger honom för uppgift på fotbollsplanen. För att vi kanske inte förstod det från början, då blev vi förblindade av annat. Men nu har vi insett att hans spelförståelse, den är bättre än något annat vi har sett. Och spelförståelse är allt. Spelförståelse är hela kärnan till vem som vinner och vem som förlorar.
Jag gillar det. Jag minns ju den där, alltså att hur svårt fotboll är och hur enkelt fotboll är. När, någon av de där texterna, när intervjuerna, när Xavi skulle förklara hur gör ni i Barcelona, hur spelar ni den här fotboll? Och när han förklarar, så var det ju ganska enkelt. Jag får bollen liksom. Och ja, vill Messi ha bollen, då får han bollen. Och Messi är markerad eller upptagen eller inte har lust liksom, då ger jag bollen till Andres. Och om Andres inte kan, då har Dani Alves. Att det var sådär, hans jobb menar han på, det är bara att scanna av. Jag får bollen, Messi? Nej, inte Messi.
Trolltrappan.
Exakt så. Och jag tyckte det var rätt fint. Han bara såhär, ropa dem, Pelo, Pelo. Alltså han kallade sig för Pelo för att hans frisyr påminner om könshår, tror jag det var.
Så var det.
Så de kallar honom Pelo. Och då var det bara att sortera. Vem kan jag passa? Jag följer rankingen neråt här. Fint. Jag ska ta en annan sak apropå Spanien, för jag vet, du noterade också. Eller,
ja, men du kom inte så långt än. Ja. Jag ska bara säga en sak till på det här temat innan jag släpper iväg dig. Jag hade kunnat citera två olika fotbollstänkare. Var den första än en gång vid Pep Guardiola, just det där att oavsett, det har ju varit konsekvent i genom hela sin tränarkarriär, att vad han får förfråga, men vilka vinner VM nu, Pep? Vilka vinner Champions League? Var spelar Messi? Han spelar för Argentina. Den är favorites. Spelar Messi ett lag, men då kommer de vara favoriter. Men det är Pep Guardiola. Sen i morse när jag åkte från LAX efter att ha landat och skulle till arenan i Inglewood, så hade jag en Kalifornien-mexikan som Uber-chaufför, och han var helt förstörd för han hade spelat bort alla sina pengar igår. Han hade först spelat på att det skulle bli mål för båda lagen i Belgien-Senegal. Ja, men det blev det ju. Fan vad bra. Nej, men I cashed out! I cashed out! Han kunde liksom inte se belgarna i mål med 10 kvar. Så då liksom försökte han cut his losses där. Och sen skulle han liksom förstummad och liksom förstörd efter att ha sett Belgien börja göra mål i 85:e, liksom klösa tillbaka sina förluster på USA och Bosnien, och av någon jävla anledning fick han då för sig att spela att båda lagen skulle göra mål där också. So now there's $2,000, it's all the money I've ever had, oh, my kid came to me and said, dad, what have you done? Det fan, det låter ingen vidare det här, du ska få lite extra dricks. Men sen berättade han också liksom, man hade suttit och kollat på VM och han gillade ju Mexiko, men han hade ju aldrig riktigt följt sporten, för han hade det är ju tre generationer bak med Mexiko. But man, that Messi guy, eh? Ja, vad tänker du? Vad fan är han bara går omkring och sen ger någon annan bollen till honom och så sparkar han den i mål. Varför inte alla så? Alltså han springer inte, så han går, så får bollen sparkad i mål. What's wrong with that guy? What's wrong with this sport? That's one guy who just walks around and sticks it in the net. Och ingen annan gör någonting, han kunde inte förstå det. Och nej, så svårt och så enkelt är det väl med den jävla sporten.
Det här med det, man får också lite så här färska ögon på sporten just i den här kontakten med jänkarna som tittar på Messi. Jag hörde också en sån där, vi har pratat om förut, brandman jag snackade med i Dallas, i Frisco.
Det är stora sociala kontakt under det här veckorna.
Ja, absolut, absolut. Han hade mycket att säga om världen och om soccer också. Jag har inte följt den där sporten, men han hade gjort en poäng av att I saw that Messi guy last night. Så, and I thought to myself, because you know, I was a hockey player. And what he does, it's ice hockey. Något med tyngdpunkten och hur han glider och sådär. Och ja, jag kunde känna igen med det också. Det är sådär
någon sorts grätskig
nakna
grej
ögon.
Då,
det är ja, men lite sådär.
Det är det fan inte.
Nej, men ha koll på 360-kontrollen så att du vet när smällarna kommer. Hantera det med låg tyngdpunkt. Flytta dig själv och pucken snabbt i riktningsförändringar och allt det där. Det hade någonting. Ja, men vet du vad din mexar Kalifornien borde gjort? Han borde ju kollat med mig. Profeten.
Ja, såklart. Har profeten varit igång nu också, eller?
USA Bosnien, 2-1, svaga. Spanien Österrike, 3-0. Vad blir han?
Ja, alltså hade han kollat på dig hade han ju samtidigt, han hade ju förlorat just samma pengar på USA och Bosnien. Det var ju det som hade knäckt honom. Det var det som hade fuckat hans jävla unges college. Så ja, profeten tar han bara så långt, känner jag.
Ja, i och för sig. Och han hade också börjat cash out på Portugal Kroatien sen nu, där profeten hade 1-1.
Vill du säga något mer om Spanien, eller ska vi prata om den matchen, eller ska vi prata om något helt annat?
Ja, men en bredare spaning, för jag noterade bara en sån här bisats i en text i El País. För att du påpekade det här sinnessjuka att vinner man VM-guld och inte Frankrike, så vinner du inga mer slutspelsmatcher sen.
Ja,
en oerhörd anomali att Italien och Tyskland och Spanien har sedan sina guld inte vunnit några slutspelsmatcher förrän då idag. Men de tog upp den här grejen som jag tycker är intressant, att hur europeiska lag, att VM-erfarenheten nu är så annorlunda för dem, att det är liksom en tuffare fotboll och en annan sorts fotboll, det är lite elakare och hårdare och det smäller fyrverkerier i natten utanför spelarhotellen eller vad det nu kan vara, och att det är mycket mer sällsynt nu att europeiska lag möter till exempel sydamerikanska lag eller icke-europeiska lag utanför de stora mästerskapen. Kollade till exempel på Sverige då, alltså, och det här hänger ihop med att Nations League har då tagit alla de här döda punkterna som förut var vänskaps- och träningslandskampstider. Alltså sen Nations League började 2018 efter VM där, så har Sverige spelat 88 matcher. 5 av dem har alltså varit mot icke-europeiska landslag. Inga januari-turné längre heller. Inga stora utbyten. Sverige har mött Uzbekistan, Mexiko, Algeriet 2 gånger och något mer. De har alltså mött
Mötte Uzbekistan, och hur kunde jag missa den matchen? Jag har noll minne av att jag mötte Uzbekistan.
Kan det varit den som var typ nere i Helsingborg eller något sånt där? Helsingborg eller Malmö? Möjligen.
Är det sant? Verkligen totalt blankt i min fotboll. Hoppas den inte var i Tashkent och jag stannade hemma. För i så fall måste någon jävel prata allvar med mig.
Just då var du lat. Jag kan ens backchecka. Vi har mött dem i alla fall. Alltså 0 matcher på 8 år mot sydamerikanskt motstånd. Ändå mot latinamerikanskt, mot Mexiko. Och sen ska man då in i ett VM och kanske möta, jag vet inte, något Uruguay eller Paraguay eller något. Jag tycker att Spanien har någonting att, och att det gör att fotbollsvärlden, att UEFA valt att krympa fotbollsvärlden lite.
Ja, det håller jag verkligen med om. Den är högst intressant och relevant. Sen tror ju inte jag att liksom Nations League är grejen. För jag tror verkligen inte att de där liksom januari-turnésmatcherna mot Thailand var något som härdade inför en annan typ av upplevelse. Det som dock har hänt, det är ju i mina ögon att den europeiska fotbollen har strömlinjeformats så oerhört mycket att den inte innehåller något som är annorlunda och utmanande. Förut, alltså vad fan, du behövde lära dig att anpassa dig till en annan typ av prövningar, en annan typ av fotboll. Ja, men du hade Dinamo Tbilisi borta i cupvinnarcupen. Vad fan, det var fan en liksom miljöträning och en övning i att hantera en annan sorts fotboll som verkligen liksom innebar att du var lite mer beredd inför att du skulle åka ner och möta AIK Aten i nästa omgång, och då var det någon annan skit, och därefter så var Skonto Riga i någon kvalmatch. Alltså, förut innehöll ju även den europeiska fotbollen olika typer av motståndare, spelsätt, inramningar, fyrverkerishower. Nu är det ju samma skit överallt, höll jag på att säga. Vi kan fortsätta försöka prata upp liksom Oner Galatasaray borta, welcome to hell. Alltså, det är ju inte Ecuador som åker till Mexico City Och det är inte fyrverkerishow. Alltså, du har sett de här uppgifterna som har sipprat upp det senaste dygnet om att de mexikanska kartellerna hade gjort ett väldigt målmedvetet arbete på halva den ekvadorianska startelvan, kontaktat dem med oerhört precisa uppgifter om olika familjemedlemmar och deras svagheter. Mm. Kanske bara en skröna, kanske inte. Alltjämt så att liksom konka kaffbollen för att därefter inte börja prata om den sydamerikanska fotbollens kraft och liksom inneboende konkurrensförmåga och liksom Alfaro som står och pratar om den paraguayanska fotbollens rötter i den röda jorden. Alltså det är fantastiskt. Fan vad man vill att England ska få svettas mot de demokratiska kongoleserna bara för att det är något annat. Och jag hoppas att de får lida ner i Mexico City på Azteca. Fan, det är hög höjd. När spelar vi fotboll i Europa på hög höjd? Här i Brig i Schweiz, liksom. Alltså, det är bara en sån sak. Så jag köper absolut spaningen och jag är jätteglad för att den fortfarande är giltig. Det är ju en av ens sorger i livet att världen bara plattas till, oavsett om det gäller fotboll eller funktion. Kvittar vart du åker, det ser ju likadant ut ändå, känns det som ibland. Och sen kommer man till Guadalajara och konstaterar att nej, fan, det finns nyanser kvar där ute. Ja, verkligen. Ja, och tur är väl det. Bara en värld räcker inte för mig.
Nej, the world is not enough. Är det så?
Exakt så nej, heter det.
Nej, och det är det som fortfarande gör att VM bibehåller någon form av magi som inte den europeiska fotbollen längre gör, för att datorerna har gjort alla för lika.
Ja, och det är också tyvärr. Så att man trodde ju att ja, men det här blir ett nordamerikanskt VM, det blir ett amerikanskt VM. Ja, men USA, det är väl som Västeuropa fast ännu mer utslätat. Ja, nej, alltså vi ska återkomma till olika typer av utvärdering av den här turneringen, men just det där att som det alltid hette förut. Europeer vinner Europa och amerikaner vinner in the Americas. Det trodde man ju var liksom helt förpassat till historien. Det är klart att Frankrike och Spanien, det är fortfarande de två huvudfavoriterna. Gissningsvis vinner väl ett europeiskt lag. Men det är tuffare för dem här än om mästerskapet hade gått i Tyskland. Det är det.
Ja, och det ska det fan vara.
Ja, verkligen.
Du, förresten, jag noterade bara, jag såg ju inte Portugal, Kroatien.
Ja, fan, du skrev alldeles nyss om att du umgås med familjen by day och ser på fotboll by night.
Ja, men det är ju natt nu ska jag behöva tala om. Jag gick ju alltså upp vid 4:30 för att se på Schweiz-Algeriet. Det tycker jag är
felprioritering
som nattuggling.
Du hade kunnat disponera det annorlunda, kände jag. Du har mycket att lära för att få till VM-funken från Sverige.
Ja, som att du har någon som helst erfarenhet av det. När såg du senast ett VM i Sverige?
Nu har jag moraliskt övertag här och det tänker jag hålla fast vid.
Ja, jag märker detta. Nej, men jag noterade, utöver att det finns en filosofisk vardiskussion som vi inte ska sjunka ner i, vad Cristiano Ronaldo sa till Luka Modric efter slutsignal. Han berättade det, såg du det?
Good luck with the rest of your career var det som fastnade i mig. Ja,
nu kör vi vidare säsongerna.
Exakt.
Nej, Luka fyllde 41 i september. Ja. Nu kör vi. Jag tyckte det var fint. Och det var så här, uppriktigt och ärligt. Alltså det är så man säger på skoj. För att det är kul att säga så till Luka Modric, snart 41. Om man är Cristiano Ronaldo, 40 alltså, eller 41.
Det är väl finns det någon människa i världen som har liksom en svagare relation till sarkasm och ironi och liksom dubbelbottnad kommunikation än Cristiano Ronaldo? Det fanns ju inte ett uns av liksom glimt i ögat med det, utan det var ju liksom hans ärliga råd, hans livscoaching var det ju.
Ja, nej, men alltså, han jobbar väl inte med sarkasm och ironi?
Nej,
han, det är liksom, han har glimt... Nej, han har glimt i ögat när han tar bort Coca-Cola-flaskorna från en presskonferens och säger att vi dricker vatten. Men det är kopplat noll till ekonomiska
glimt.
Intressen.
Noll glimt. Det är ingen glimt. Han är gravallvarlig när han gör det. Ja, nej, men du såg ingenting. Har du liksom kollat i kapp någonting? Har du förstått vad det var? Eller? För det är ju en VM-klassiker. Så
oerhört innehållsrikt. Eftersom att du ändå inte har något för dig på dagarna numera, så är det nästan så att jag råder dig att säga kapp allting.
Jag har ju sett bara det som hände kring det underkända målet. Det är väl det jag har sett.
Du kan spola fram första halvlek, inte så mycket. Portugal har lite spelgrepp, har några halvchanser. Men det är inte så jävla mycket mer än så. Sen in i andra halvlek så är ju kroaterna kroater. Liksom stolta, jävla courage. De bara liksom reser sig. Nej, men nu tänkte vi ta över den här matchen. Och de gör det. Och Perisic, apropå odödliga fotbollsspelare. Som ju
38?
Ja, 37-38 någonting. Mm. Och helt sensationella mästerskapssiffror. Eller han har egentligen helt sensationella siffror genom precis hela sin karriär. Förutom en liten plump i Tottenham av någon anledning. Mm. Då var det inte så bra siffror. Det var ett mål på 50 eller något i den stilen. Men där ska vi inte heller fastna. Ja, han gör målet. Kroaterna tar över. De har liksom... Det är så många... Alltså det, jag kommer inte ihåg, är det 4 eller 5 mål som blir bortdömda i den här matchen? Det är så jävla många gånger de sätter bollen i nät och sen är det antingen hyfsat klar offside eller sitta och liksom flytta linjer med halva automatiseringsoffside där. Det ska jag ju försöka skjuta in att det är ju faktiskt, det är mycket bättre generellt med VAR-offsiderna i detta VM och i förra VM att han där var i någon liga fotboll. Hur är det möjligt att Premier League med alla dess jävla miljarder har 8 minuters processer där de här bara liksom, de kör sina jävla chip och så tar det 20 sekunder och sen är det vad det är. Ja, men ni kan tycka, men nu är det så här. Det är inte det att någon ska sitta och dra linjer fram och tillbaka och bilda sig en uppfattning, utan nu är det som det är. Men det var offside, vad fan kan vi göra? Och det är ju ändå lättare om man liksom bortser från just den liksom filosofiska rättvisediskussionen. Vad är en rättvisa? Men alltså, det är lättare att köpa att det bara kommer ett besked än att någon jävel ska sitta och dra linjer på lite feeling i 8 minuter. Men det är massa sånt. Och sen är det ju Roberto Martinez och hans purgatorium. Han måste lösa hela jävla grejen och börja göra kvadruppelbyte och få effekt på det. Han gör ett kvadruppelbyte, sen får de en varstraff ganska direkt efter. Cristiano Ronaldo har strax dessförinnan haft ett jävla kanonmål, hårfint borten för offside. Men ja, Kroatien gör, eller Portugal gör 1-1. Ronaldo lägger in en straff i mitten kort efter att Martin, ja, 3-0 till, nej, jag missar! Jävla dåre! Vilken dundermiss! Om 20 sekunder får vi se VMs absolut värsta miss hittills.
Är det Mbolo igen? För han
nej,
är medelslös.
Nej, det är... Vem fan är den där jäveln? 22an i Schweiz. Vad kan han heta? Det är... har du fått den här nu?
Jag har fått den.
Ja, nej, det är inte det är kanon.
Det är han är också isk. Han är helt iskall efteråt. Det var inget. Nej, men han tror... en coolare människa.
Han tror att han kan göra det alltså. Erling Haaland gjorde mot ivorianerna. Liksom. Jag felträffar in den med hälen och sen ska jag vara ball. Han, fan, jag hoppas att Algeriet gör någonting nu så att det där kostar. Nej, men vad fan, just det. Martinez gjorde först ett kvadruppelbyte, fick inverterad effekt på det för att kvitteringen kom typ omedelbart därefter. Men sen visade det sig ändå att han hade någon man bytt bort sig. För trots då att Portugal gjorde 1-1 så var kroaterna klart tyngre under resten av ordinarie matchtid. Kovacic har någon boll i insidan av stolpen. De har 3-4 bortdömda mål på hårfin offside. De är liksom mycket närmare att avgöra. Så nu måste Martinez fortsätta byta. Och då till sist då gör han... bytet som inte kan göras. Han tar ut Cristiano Ronaldo med typ 10 kvar. Ronaldo är svinförbannad, ser ju på honom. Och det tycker jag någonstans nu, det har gått hela cirkeln runt som man känner att ja, men, det är väl bra att han inte låtsas. Liksom. Han kan väl gå där.
Ja, absolut.
Och vara förbannad och sen ändå svälja ilskan och förstå att okej, jag får vara förbannad, men jag ska ändå liksom inte gå ner i omklädningsrummet, utan jag ska sätta mig på bänken och så får vi lov att lösa det här tillsammans. Och det gör de ju inte riktigt, men så gör en jättebra Rafa Leao. Rafa Leao var svinbra. förmodligen länkat till att han nyss kopplades ihop med Tottenham under dygnet som har gått.
Ja, så han orkar springa eller?
Ja, jo men det gör han. Orkar accelerera, orkar koncentrera sig när han faktiskt ska göra något sista tredjedelen. Så han piskar ju in ett inlägg, Gonzalo Ramos fantastisk nick, så jävla bra nick. Och så gör de 2-1 i, vad kan nu det vara, 93. Och sen är det ju plus 10 och det drar ut på tiden för de har jublat så mycket. Det var lite kaos och drama. Och så kommer den där situationen då i, ja men det är väl 113 av 110. Guardiol stångar in bollen på bortre. Men snubben som knäar fram den till honom var offside i spelmomentet innan, och de kan med sitt datachip i bollen konstatera att det var en touch när han var i offside-läge, och på så sätt är det ju inte så mycket att diskutera om domslutet, om man inte vill fastna i filosofin, för det var ju VMs klart största ögonblick hittills när Guardiol stångade in den där bollen. Det var ju helt sinnessjukt, det var liksom upp på bord och stå här, trots att ingen var vare sig kroat eller portugis. Det var sånt jävla ögonblick och så bara ingenting.
Ja, nej, och det, VM byggs ju av sådana ögonblick, och det känns som att Kroatien är, det är inte sällan som de är involverade i sådana ögonblick åt ena eller andra hållet.
Ja, nej, alltså det är ju någonting i att de fick VM-finalen 2018 bortvarad från sig. Mm. Då var det inte lika dramatiskt och det var mer bara så vad hittar ni nu? Men det är inte jättelångt till en FIFA vill ha kvar Cristiano Ronaldo-teori nere i Split just nu. Men samtidigt, alltså, det är jättelätt att få ihop argumentationen från den andra sidan av saken. Du är en 15-årig portugis. Du har levt hela ditt liv med VAR. Och det har funkat mer eller mindre effektivt. Men nu är det ändå ganska bra snärt i att få bedömningarna objektivt rätt under detta VM. Och här går det ju verkligen att påvisa och liksom underbygga att det här målet ska dömas bort. Om du är en 15-årig portugis och aldrig känt till något annat, liksom vår argumentation om att ja, men du vill ha den organiska, levande, icke-maskinella fotboll. Vad fan pratar du om? Liksom, de gör mål på ett regelvidrigt sätt i 113. Det ska det kosta oss vårt VM? Det är jättelätt att se liksom, den kalla objektiviteten i den argumentationen. Och jag är väl rätt säker på att ja, men det kommer bli nästa generations sätt att se på det här. För förändringen har gått så långt, den kommer aldrig gå tillbaka. Men jag kan ju också se att när Luka Modric går av planen och väl tackar för sig efter 1 miljard landskamper.
Good luck for the coming seasons.
Jo, förvisso. Men alltså, han går väl av och känner att det är inte längre min fotboll. För han är inte en 15-årig portugis. Han har levt majoriteten av sitt fotbollsliv i en tillvaro där ögonblicket betyder något. Liksom, det är ingen som kommer att ta ifrån dig ditt ögonblick när han gör debut i den bosniska ligan som kroat. Det är ingen som skyddar dig, det är ingen som räddar, det är ingen som hjälper dig. Det är upp till dig här och nu i stunden och det som händer där det gäller. Och så är det inte längre. Så jag kan absolut tänka mig att det kommer komma någon Modric-intervju de närmaste dagarna när han tackar för sig och säger att ja, men, det är inte längre min fotboll. Det är mycket som fortfarande är fantastiskt och magiskt, men det är inte längre det jag växte upp med. Och det är väl liksom den brytningspunkten vi nu har kommit fram till. För vad fan var jag VAR? Det är 10 år med VAR nu.
Mm.
Och alltså, ja. Du kan vara 16-17, du minns inget annat. Och för dem är väl, som sagt, jag tror inte att för dem är inte det här någonting som är så mycket att snacka om. Vad fan, det blev rätt. Skulle det inte ha varit rätt när det kunde bli rätt? Ja, jag vet inte. Det är inte vårt sätt att se på saker, men det är ganska lätt att inbilla mig att det är ditåt vi rör oss.
Ja, och det enda som man kan säga, om man inte ska sjunka ner för djupt, det är att jag tycker att oavsett om du är en 15-åring från Lisboa eller om du är en 40-åring från Sadar, så ska liksom inte de här enskilda besluten styra din uppfattning av vad VAR är för någonting. för rätt eller fel, av vad en touch, vad det inte en touch, tog det för lång tid eller inte, utan du måste närma dig det på ett på just det filosofiska sättet som vi inte har tid med. Att det handlar inte om enskildheten, utan det handlar om ett sätt att se på sport, världen, eller människor
på
och
livet
så vidare, eller världen. Exakt så, exakt så. Så
ja, men jag håller ju med
där någonstans.
Men jag tror det är svårt att nå fram till 16-åringen från Tondela med det resonemanget. Hoppas att jag är snett ute på det, men ja, jag tror att det är för mig är det fortfarande ofattbart att jag kan träffa någorlunda vuxna människor som inte kan berätta för mig vart de var när Kenneth Andersson gjorde mål på Saudiarabien 94. Nej, men jag var inte född då. Vad menar du? Du är vuxen liksom. Vart var du? Ja, liksom, det har gått över 30 år.
Och ja, tiden snurrar.
Ja, och det finns något i det som gör att man kanske ibland tappar bort vad som händer på riktigt när man tycker saker om hur det borde vara istället. Men ja, we ain't winning this one, så är det väl.
Och tiden som går, maledetto tempo och så vidare, så är det bara konstaterat att nu har vi snackat loss i tre kvarts timme här och det är slutsekunder i Schweiz-Algeriet.
Och du tror att du kommer komma undan nu?
Ja, men vill du prata mer? Ska vi slå ihjäl mer till det du säger?
Det kan på. För du tror att ja, men nu så ska jag liksom börja möta en vardag med förskolor och fritids och liksom utflykter och grejer, medan jag är kvar i VM-bubblan. Jag måste ändå få prata lite om livet här inne innan du försvinner iväg, för jag har inte haft någon annan att göra det med idag. Alltså, ja, okay. Bra jävla dag.
Sju minuter livet vad du får.
Ja, okej, okay. Jag börjar med det och sen får du väl bara lägga på när sju minuter har gått då.
Stopptid, ja visst.
Alltså, idag har jag gjort någonting för första gången i hela mitt liv. Har du någon aning om vad det är? Och då syftar jag inte på att jag för första gången har sett Österrike spela VM med egna ögon. Men idag har jag gjort någonting som jag aldrig tidigare har gjort, som ändå är liksom lite signifikant.
Jag vill känna att det ligger på en nivå med din upptäckt under förra mästerskapet. Nu åkte Voi första gången i livet och det var som att någonting hade hänt. Någonting stort och irreversibelt och enormt hade hänt i ditt liv. Är det mindre än så vill jag inte veta.
Ja, men det är lite mindre än så, för det kommer liksom inte förändra hur jag rör mig framåt, men ändå liksom symboliskt starkt. Och eftersom att det är bara 7 minuter, så ska jag inte slösa bort 40 sekunder på att du ska umma och aa. Så jag ska bara säga att idag har jag för första gången i mitt liv simmat i Stilla havet. Ja, det förtjänar fan ett o.
Och ja, det gör det.
Jag är ju...
Simma i ett hav, har någonting?
Ja, det har jag. Alltså, jag är ingen badare. Jag hatar skiten. Framförallt ifall det är kallt i vattnet. Vad ska man då dit ner och göra? Men jag kände ändå nu, eftersom att det har ju sina uppsidor det här med klockan 12 avsparkar. Det är liksom bisarrt att jag vaknar i morse i skuggan av Stanford Stadium, ska också sägas. För jag såg ju match i Silicon Valley igår och så bokade jag ett hotell nära Stanford Stadium, för jag tänkte att fan, lite 94-vibbar och lite känslan av Rumäniens seger ska man väl ändå liksom kunna unna sig. Så jag såg den jäveln när jag åkte taxi ut till San Franciscos flygplats i morse. Och sen landade jag, snackade liksom college-ekonomi med mexikanen, hanterade japanen i några timmar, alltså vår vapenbroder Makoto. Liksom stökar med olika
dårhanterad
det är dina ord men ja ja, men liksom ta mig till SoFi Stadium, allt det där, se Spanien, leka bort Österrike. Grejer. Och när det är klart, klockan är 10:50. Okej, okay, vad fan nu? Alltså, jag är en hel dag kvar, alltså, jag gick upp nu när jag var 17. Okej, men vad ska jag göra den här dagen då? Ja, vad fan. Jag kan ju inte vara
havet.
Kvar i... Ja, nej, men havet kallade ju. För, ja, du har inte... Jag vet inte, du var ju aldrig här. Har du varit mycket i Los Angeles, eller?
Ja, för fanns ett VM-final i Los Angeles.
Nej, det var ju Carson, kompis. Men absolut.
Ja, ja. Ja, men det var då upptäckte jag Los Angeles också.
Ja, det är lite snarlikt. Carson är ju liksom en bister jävla blue collar förstad ganska långt söder om Los Angeles. Medan SoFi Stadium, detta extraordinära rymdskepp till arena, ja, det ligger ju i ett Inglewood som de försöker gentrifiera genom det här arenan och det här liksom komplexet runt den. Men Inglewood, alltså det är nästan South Central. Historiskt sett är ju det gangbang-marker strax utanför Compton och Watt liksom. Det var ju något jävligt roligt när Bosnien var här och spelade gruppspelet. För de marscherade ju genom Inglewood i sina blå BH Fanaticos t-shirts. Man, coming in blue! Liksom på 90-talet, Bloods, som ju var Inglewood. De hade ju tagit de jävla blåklädda cripsen direkt. Men ja, det är fortfarande så att bortanför arenakomplexet, det är ju oglamorösa marker. Det, jag bor gärna i oglamorösa marker, men inte i oglamorösa marker där bil förutsätter liksom all typ av förflyttning. Så när fan bort från Inglewood, och som du säger, havet kallar ju. Fan, på andra sidan flygplatsen ligger ju Santa Monica och Venice Beach. Så jag bokade in mig i Venice Beach. Och jag har varit i Los Angeles någon gång tidigare, var det här 3-4 gånger. Men jag hade prioriterat havet, då har jag varit andra grejer. Och så började jag tänka, fan, Stilla havet, jag har inte varit mycket vid Stilla havet. Jag har ju sett det här, jag har varit och plaskat i vattnet tidigare. Jag var i östra Japan och sett det därifrån. Men jag har fan aldrig simmat i Stilla havet. Mm. Nu jävlar, nu ska jag simma i Stilla havet. Så det gjorde jag, trots att the sea was angry today, kan jag meddela.
Ja, det
men simmade, liksom doppade mig salt i håret, kände mig pacifisk och har därefter kunnat övergå från den här liksom sinnesvidgande upplevelsen till att åka elsparkcykel norrut upp längs stranden, ställa den vid piren i Santa Monica och sen liksom gå neråt genom frisksportarnas Santa Monica. Varför knippar vi det med idrottsmässigt förresten?
Frisksportarnas Santa Monica?
Ja. Du var med på den här ja, men det var ju på den tiden jag fortfarande var idrottsintresserad och inte bara fotboll, men Santa Monica Track Club. Alla jävla friidrottare. Carl Lewis och alla. Man tyckte det var så jävla coolt sent 80. Så Santa Monica Track Club. Alla hade den grejerna på sig. Ja, men i alla fall, knalla ner då från Santa Monica mot det mer seedy Venice Beach. Och så sätter jag mig på en strandbar, kollar på VM och dricker drinkar. Och vad var du
då? Lounge?
Ja, fy fan, du var väl lounge-lullig igår. Jag har ju varit strandsuddig nu under kvällen. Och då känner jag att, ja visst, du har återvänt till bas. Det har ändå något att hänga i här borta. Jag får göra det själv numera, men jag ska hitta en väg. Och idag gjorde jag det.
Låter fint. Du ska få en blast from the past på ungefär samma tema. Just det här när jag var i LA, jag var där efter VM-finalen 2003. Men under det själva VM:et, då var vi, det var chefslöst land på tidningen, vår patriark. Och
det var ovanligt.
Väldigt tydliga chefer hade bestämt sig för att ta lite semester. Så det fanns inga chefer. Jag skickades iväg på damfotbolls-VM med orden att jag vet att du jobbat mycket i sommar, men det där blir skönt. Du kan åka dit och vila upp dig lite. Jag bevakade alltså VM ensam fram till semifinal. Och det var ju inte lite, det var ju inte vilsamt. Det var 10 sidor om dagen som skulle fyllas från en annan kontinent med tidsskillnader. Det var ett fruktansvärt hårt arbete i det som då blev en månad ungefär. Vilket är liksom ett av mina bästa arbetsmässiga minnen. Det var en fantastisk månad att resa och få med i. Men det fick också sina följder som sen satt i bra länge efteråt. Men det leder till att alltså jag är då på ett hotell i Carson, ska ner till lobby någonting och får första gången i mitt liv det som jag sen då förstod var någon form av panikångestattack. Fullkomligt fullkomligt trasig var jag. Och hur löser man en panikångestattack? Man gör ungefär som Erik Niva gör 23 år senare. Men det var så jag satte mig bara i en taxi och sa, de frågade, var ska du? Take me to the ocean.
Ta mig till havet och gör mig till kung.
Ja, gör mig till människa i alla fall. Jag minns att jag satt och hyperventilerade vid Stilla havet i en timme eller så. Sen gick jag på bio och såg Jack Black heter han, va? Rock and Roll High School, för det var den filmen som gick.
Det var där din intellektuella nivå låg i just den stunden.
Exakt, och sen ner med huvudet och så kriga hela vägen in i väggen en vecka till. Men nej, det där med haven har ju någonting, och då har vi ändå, gjorde vi det ihop eller till en badare på gränsen mellan Indiska oceanen och Atlanten där under Sydafrika VM. Jag tror att vi bockade av två massiva världshav i alla fall på ett VM då, kanske till och med samma dag.
Vi badade väl inte, vi var väl ner och doppade tårna, vilket ju är det man oftast gör.
Mm.
Men idag gjorde jag en poäng av att nej fan, skallen ska ner, simtag ska tas.
Mm.
Och jag tänkte säga att nu har fotbollen tagit mig till alla världshav. Jag vet inte vilka som är världshav längre. Man kollar så här, de sju haven, de ligger ju alla runt så här konstant i not. Liksom. Det har ju ingen bäring. Men,
ja, det är någon sån här Pippi Långstrumsk över de sju världshaven. Jag har ingen aning om det är sju. Det kan vara åtta eller nio.
De sju haven och världshaven, det är helt olika saker. Sju haven, det är just från de gamla.
Det är Pippi Långstrump. Mm.
Nej, men han var ju på Kurikuri Duttön. Det är ju liksom långt borta i Polynesien, känns det som. De sju haven är ju bara koncentrerade kring liksom Rom och Kartago. Det är ju bara variationer av Medelhavet liksom. Så de sju haven tar det ingenstans. Dagens världshav är väl något annat. Men...
vi tar det som en läxa. Vi sätter reda på vilka världshaven är.
Och bada i dem. Och så är det som att det är Norra ishavet. Och man bara, fan ändå. Alltså.
Kan gå. Det kan gå. Bodö Glimt eller något.
Ja,
du, jag ska gå upp. Du ska gå och lägga dig.
Ja, det ska jag. Alltså, igår hade jag veckaklockan på 04:35. I natt ska den ställas tidigare än så. Så visst, det börjar vara dags på alla möjliga sätt för oss båda.
Uppåt och framåt, ut på de sju haven och segla vidare.
Så blir det. Vi hörs imorgon.
Det gör vi. Tja!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.